In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ungefär var fjärde svensk lider någon gång i livet av psykisk ohälsa, vilket betyder många drabbade anhöriga. Att leva nära någon med svår psykisk ohälsa kan vara förknippat med oro, smärta och maktlöshet. Psykiatern Ing-Marie Wieselgren sa: "När jag inte orkar så orkar du. När du förtvivlar hoppas jag för dig också." Som anhörig är det lätt att ta på sig andras smärta och lägga allt ansvar på sig själv. Men den som är anhörig behöver också få utrymme att hantera sina känslor och reaktioner. Hur ska man veta när man har gjort tillräckligt? Och när behöver man släppa taget? Är det ens möjligt att själv må bra om ens förälder, syskon, barn eller partner mår dåligt? Det här skriver Martina Nelson om i boken Vem hjälper den som hjälper? En bok som handlar om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Martina är legitimerad psykolog och författare och har tidigare skrivit böckerna ADHD på jobbet och Svart bälte i föräldraskap. Hon syns även i radio och tv samt föreläser om neuropsykiatri och psykisk ohälsa.
Varmt välkommen Martina.
Tack så mycket.
Och hej och välkomna till er som lyssnar. Som vanligt hör ni ju mig Åsa och Ulrike. Och vi har ju tidigare jobbat tillsammans med dig Martina, så det känns extra kul att ha dig här som gäst idag.
Ja, men verkligen.
Den här boktiteln, för du har ju skrivit en bok som heter Vem hjälper den som hjälper? Den belyser ju verkligen vilken bortglömd grupp anhöriga tillhör och hur utsatt och hjälplös man som anhörig kan känna sig. Hur kom det sig att du skrev den här boken?
Det är ju just för att det är så många anhöriga som påverkas på olika sätt. Eftersom psykisk ohälsa är så himla vanligt, så vet vi att runt omkring den personen så är det väldigt, väldigt många som mår väldigt dåligt eller kämpar i skymundan. Då har vi ju föräldrar, det är syskon, det är barn, vuxna barn, mor- och farföräldrar. Det är många anhöriga som för en kamp, men som kanske inte riktigt får det stöd som de behöver. Så att den här boken behövs helt enkelt för alla dem.
Vad skulle du säga är de vanligaste känslorna och upplevelserna hos anhöriga när du har jobbat med den här boken?
Ja, men gud, ska psykologsvaret, det är väldigt individuellt. Mm. Nej, men alltså det man kan se är att det är ofta en berg-dalbana av känslor. Allt från väldigt mycket sorg, lidande. Det kan ju handla om sorg över att saker inte blev som man har tänkt. Eller sorg över att man inte kan göra de sakerna som man tidigare har gjort till exempel. Eller så där. Men också mycket förtvivlan, maktlöshet. Det kan också handla om ilska. Man kanske är ganska arg över ett beteende till exempel eller så. Men också skulle jag säga att det kan vara glimtar av, ja, men hopp. att nu känns saker bättre. Men sen så kanske man snabbt kastas ner i någonting som blir väldigt jobbigt igen. Mm. Så att mycket starka känslor och oro. Alltså oro över vad ska hända, vad händer om jag inte finns där, eller vad händer om den jag älskar inte vill leva längre för att den mår så himla dåligt. Så att ständig oro beskriver ju många också.
Jag kan tänka mig att det mycket hör ihop med också vilken typ av diagnos den anhöriga lider av, alltså svårighetsgrad och sådär. Är det livslångt? Är det någonting som kan behandlas, gissar jag?
Ja, men precis. Och det är ju bra att du säger det, för alla anhörigskap ser ju väldigt olika ut. Vissa har ju varit anhöriga hela livet.
Jag är ju en sån anhörig.
Ja, men
mamma
precis.
Har ju varit sjuk sedan jag var 2-3 år typ.
Ja, ja, men det kommer jag ihåg att du har berättat. Mm. Och då har man ju levt med det väldigt länge. Och sen för vissa andra kan det vara att man plötsligt hamnar i ett anhörigskap. För att det händer någonting, eller någon som har mått väldigt bra kanske plötsligt insjuknar i en depression eller sådär. Så att det påverkar ju väldigt mycket. Men också är det någon som lever nära någon med en funktionsnedsättning, så vet man att det här kanske är någonting som man kommer behöva kämpa med hela livet på olika sätt. Jag tänker för dig då, så har det väl säkert varit en berg- och dalbana, och i vissa perioder så kanske saker funkar bättre och i perioder så är det sämre. Så att det var bra att du sa det, att det kan se väldigt olika ut och också vad det är för diagnos. Mm. Så.
Och nu sa ju du också såklart att det är individuellt, men finns det något så här generellt som man kan behöva tänka på eller förhålla sig till beroende på vad det är för problematik eller hur diagnosen ser ut hos ens närstående?
Ja, har man till exempel ett barn med funktionsnedsättning så är det ju väldigt mycket praktiska saker kanske man behöver ordna med. Det kan vara stötta ekonomiskt, hjälpa till med hemmet. Alltså, man vet ju att det kan vara mer ett livslångt åtagande. Så. Men sen jag tänker att oavsett så behöver man förstå diagnosen. Alltså, vi säger depression till exempel. Hur kan det ta sig uttryck? Vilka beteenden kan vi se? Någon kanske isolerar sig, drar sig undan. Alltså man behöver lära sig som anhörig vad den här diagnosen består av. För då kan vi också förstå bättre. Istället för feltolket, att någon isolerar sig som att den inte vill ha kontakt eller så. Eller någon med ADHD som kanske inte förmår ta tag i saker. Då behöver vi förstå det, att det är en del i problematiken, eftersom att det annars är lätt att man drar slutsatser om att den här personen bara struntar i det eller vill inte eller inte tillräckligt motiverad. Så att förstå kärnan i det, tror jag, oavsett vilken diagnos man har, så är mitt första, så här, det här behöver man nog tänka på.
Mm. Det ligger ju ganska mycket ansvar på en som anhörig.
Väldigt mycket ansvar, och det är det som många säger att också, som jag har ett case i boken där det är en person som beskriver just att även vården och hela samhället lägger ju väldigt, väldigt mycket ansvar på den som är anhörig. Alltså så, medvetet eller omedvetet. Jag menar, det har ju också, tänker jag, nog blivit så sen förut hade vi institutioner där många anhöriga, eller de som mådde väldigt dåligt, levde. Och när det plockades bort och man tänker att nu ska de som är sjuka eller mår väldigt dåligt leva i samhället, då vet vi ju att vilka kommer behöva dra ett väldigt stort lass. Det är de som lever runt omkring den personen som mår dåligt. Så att det här ansvaret, och sen så finns det jättemånga som tar på sig ett väldigt, väldigt stort ansvar. Oundvikligt. Det är klart att man gör det med någon man älskar. Men har man också haft en roll av att alltid varit den som styrt upp, fixat och donat och tagit ett stort ansvar kanske i familjen, i syskonskaran, så är det ju ännu lättare att man går 110% in och ska lösa och fixa situationen. Men jag brukar säga att man kan inte ta ansvar för allt, för precis allt som anhörig. För det går inte. Alltså det är ju vissa saker jag kan påverka, andra saker kan jag inte påverka. Så att man behöver fundera lite på det här med ansvar, tänker jag.
Mm. Finns det något, kanske inte helt enkelt, men något slags tips? Eller hur kan man hantera det här med att sätta gränser? Jag känner ju igen mig i det här, och jag tycker också i boken hade du ett exempel på det här, att om det var du eller om det var någon annan som beskrev, så att när man börjar prata om det här med anhörigskap, det är som att öppna Pandoras ask. Det känner ju jag när vi förberedde inför avsnittet. Jag bara, oh, det här och det här. Jag får liksom hejda mig så det inte blir en terapitimme för mig här. Mm. Men om man tänker det här med att kunna sätta gräns. Jag har ju varit med om många gånger att vården har lagt mycket ansvar på mig. Och jag har haft svårt att sätta gränser. Så jag hämtar ner en psykotisk mamma till Stockholm. Nej, det kanske inte var det bästa, men som de rekommenderade. Hur kan man liksom sätta gränser där? För man bryr sig också om sin närstående så mycket.
Det här är jätteviktigt att du tar upp. Just för att gränssättning är så viktigt men så svårt. Jag själv som anhörig har tyckt att det har varit jättejobbigt gentemot en närstående och också vården och vad ska man göra och inte och så. Och jag tänker någonstans att de jag pratat med som levt som anhöriga väldigt länge har ju någonstans landat i att så här, det här kan jag göra för mig, men nu märker jag att det börjar gå ut över mitt eget mående eller att jag känner att jag gör inte det här för att jag själv vill eller utan för att jag känner mig tvingad kanske eller att någon skuldbelägger mig eller något. Så att man behöver på något sätt lära sig hur man själv påverkas. För har man gått så långt att man känner att det är klart att man som anhörig alltid kommer må dåligt. Men när man känner att det blir väldigt, väldigt mycket och det går ut över andra saker i livet så tror jag att man behöver tänka att men okej, jag kan ta ansvar för det här men vården har också ett ansvar. Det kanske finns andra anhöriga som kan hjälpa till på något sätt. För det tycker jag att många beskriver också att man att olika anhöriga tar olika ansvar. Och nästan att vissa anhöriga vill att någon ska ta mer ansvar. Det behöver inte ligga bara på en person. Om det nu finns fler runt omkring. Jag tror någonstans att man också behöver tänka så här. Att jag kommer inte kunna göra den här personen helt frisk. Alltså det är ingenting som jag gör eller inte gör. Utan det är ett tillstånd. Det är någonting som vården behöver hjälpa till med. Där hade jag ju då dock önskat att vården verkligen kunde ta ett större ansvar. Och så är det ju inte alltid. Tänker jag.
Tyvärr får man väl säga för där och det tror jag inte heller, det tror jag att många anhöriga eller ja, anhöriga kan uppleva det här att man kan känna en frustration över att ens närstående inte får den hjälp som de behöver och också min erfarenhet är att också kunna bli den där jobbiga anhöriga.
Precis. Och det ska man göra. Ställa krav, vara jobbig. Men det är ju tråkigt att det ska behöva vara så. Bara det här också att komma i kontakt med vården. Stå i långa telefonköer, knapptryckningar, skjutsa hit och dit. Och det är så enormt mycket där man hade önskat att... Sen på vissa håll funkar ju vården jättebra, såklart. Men jag tror också att man... Här behöver man ju som anhörig också någon form av stöd. Det finns ju anhörigkonsulenter, anhörigstöd inom kommunerna som hjälper till med det. Där man kan liksom bolla, är det här rimligt? Är det rimligt att jag gör så här mycket? Är det här tillräckligt? För det är ju det många som beskriver så här, har jag gjort tillräckligt? Vad är tillräckligt? Kan jag säga nej? Kan jag sätta gränser? Vad är jag rädd för när det handlar om att sätta gränser? Man behöver utmana det också. Att man kanske har en rädsla. Om jag säger nej nu så kommer allt kollapsa. Då kommer min anhöriga att må jättedåligt och allting är mitt fel. Eller min närstående. Så att, det behöver man ju också utsätta sig lite för. Vad är man rädd för och varför vågar man inte säga nej eller sätta gränsen till exempel?
Jag kan tänka mig också att det blir svårt om ens närstående saknar självinsikt. När man själv ser tydliga tecken på att det inte står rätt till, om det nu till exempel handlar om en svår psykisk sjukdom. Hur man ska hantera det? Ska man ringa upp vården, informera? Det finns sekretess. De kan ju varken dementera eller bekräfta att personen går där hos dem till exempel. Mm.
Det här är jättesvårt och jättevanligt. Det är ju många som jag brukar säga att ibland kommer man ju till vården för att det är just en anhöriga som har fångat upp någonting. Kanske att en anhöriga till en partner som har någon psykiatrisk diagnos som själv inte inser problematiken. Och att man kanske har kommit till den här gränsen att nu måste vi göra någonting. Nu kommer jag lämna relationen om det inte blir en förändring. Så att jag tycker att de... Och då är det ju någonstans att det är någon yttre faktor som gör att den här personen söker hjälp. Men det kan ju också vara just för att en anhörig har stöttat upp och gjort så mycket att den som lever med den här psykiatriska diagnosen inte tycker att det är ett problem. Men hur skulle det då vara om den personen inte fanns där? Ja, då kanske den personen för sig skulle träffa någon annan som hjälper till. Men det där är jättesvårt. Jag tror att man, alltså där får man nog landa i att så här, jag kan göra så gott jag kan. Jag behöver värna för mig själv. Vad funkar för mig? Är det så att jag kommer leva så här i alla år med en person som inte har självinsikt? Jag kan ju försöka sätta gränser och så vidare. Men sen kanske man till slut, om det är någon som inte vill söka hjälp, behöver jag ju fundera på, kommer det alltid vara så här? Kan jag acceptera det? Eller också inte? Och det låter ju väldigt hårt, men då kanske det är så att det här är någonting som man behöver lämna. Och om det skulle vara så tänker jag, då behöver man verkligen söka stöd för egen del. För det kan ju vara något av de absolut jobbigaste sakerna man behöver göra. Att faktiskt på något sätt stänga dörren till någon man älskar. Men det är ju tyvärr så man kan behöva göra om det inte blir en förändring. Om man har försökt allt och man har kontaktat vården och man har ställt ultimatum och man känner att nej, men det här är sista gången, nu gör jag inte mer. Sådär. Så att, så tänker jag.
Annars går alla under.
Exakt, det är det. Annars går alla under. Då går jag under. Och det är egentligen mitt budskap med hela den här boken. Att du behöver ta hand om dig själv. Alltså man lever bara en gång. Och om jag inte sätter mig själv i centrum och det som jag behöver och det jag mår bra av, då kommer ju inte du, alltså då kommer man inte kunna hjälpa någon. Man kommer inte kunna stötta dem runt omkring överhuvudtaget. Så att det är jätteviktigt.
Och den här acceptansen som du pratar om, den kan ju vara smärtsam, tänker jag, när jag talar utifrån egen erfarenhet. Mm. Men också tycker jag att den har varit en frihet.
Mm.
Alltså när jag väl har nått den acceptansen i att kunna se, det här kan jag göra. Nej, men det här ligger faktiskt utom min kontroll. Det behöver jag släppa. Det blir också någonting skönt i det när man kommer igenom den processen.
Mm. Precis. Och den processen, där hade jag ju velat fråga dig, hur var den? För det är ju en lång process. Och på något, för vissa beskriver det som att nej, men nu, det var från en dag till en annan att jag kände att det här funkar inte längre. Och för andra är det gång på gång under väldigt många år. Det är väl nog, skulle jag säga, de flesta som beskriver just det. Men sen när man väl har kommit dit. Och också då märker man kanske att man sätter vissa gränser och det funkar ändå, tror jag. Alltså för många att, för det är det man är så rädd för. Vad händer om jag inte åker dit, ställer upp, skjutsar, hämtar, lämnar, ger pengar eller allt vad det nu kan vara. Då är man ju så otroligt rädd att det här allra värsta ska hända. Och det är inte alltid det gör det. Sen kan det ju såklart, jag menar, risken är ju större att det faktiskt händer något såklart när det gäller någon som mår väldigt dåligt. Men det är ju återigen inte ens eget ansvar fullt ut. Alltså, alla egentligen har ju ansvar för sitt liv också.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Martina, du skriver ju i boken att som anhörig kan man behöva sätta sig själv i första rummet, och som du nämnde här precis också. Men det här, när man faktiskt gör det, sätter sig själv i första rummet, så kan det ju också vara så att man drabbas av dåligt samvete och skuldkänslor över att man prioriterar sig själv. Hur kan man hantera det?
Ja, och det här är ju jättevanligt också, att man då får väldigt dåligt samvete. Jag pratade med en anhörig för ett tag sedan som sa det, att det var så enormt jobbigt att bara åka iväg med barnen på resa när min man är hemma och mår extremt dåligt. Det är ju väldigt otroligt egoistiskt av mig att göra det. Men då brukar jag säga att det är inte egoistiskt, för att det är Alltså jag skulle säga att det är snarare tvärtom. Alltså du gör ju det du kan för att ta hand om dig själv. För att i längden kunna stötta den som mår dåligt. För är det så att du kraschar, så kraschar ju allt. Alltså då, jag menar, då kan du inte hjälpa den som mår väldigt dåligt. Så att prioritera sig själv och göra saker som man, som vi psykologer brukar kalla för att få förstärkare. Alltså sånt vi faktiskt mår bra av blir ju extra viktigt när man är anhörig. Och då brukar jag säga att om det är någon gång du ska prioritera det som är meningsfullt för dig, det som du tidigare tyckte om att göra, det kan vara att träffa vänner, för någon kan det vara att ta egen tid, för någon kan det vara att resa iväg med barnen. Det är ju ett sätt att, så att säga, hålla i längden. Så att det tänker jag, det är så man ska tänka ifall man får dåligt samvete. Och återigen, att om du gör saker för din egen del, så ska ju inte det betyda att någon som mår dåligt ska må ännu sämre. Alltså då tänker man så här, vad består det i då? Varför skulle det vara så? Då tänker jag att då är det något väldigt dysfunktionellt kanske i relationen, om det skulle vara fallet till exempel.
Och kanske också att man får stå ut lite, tänker jag, med det här dåliga samvetet på kort sikt, för att det då, som du nämner här, långsiktigt blir hjälpsamt för en.
Precis, det, exakt. Och sen tror jag att ju mer man gör det och kanske inser att här på lång sikt, det här gick ju ändå ganska bra. Jag känner att jag kommer tillbaka med ganska mycket energi, jag kan stötta, jag orkar mer. Det är ju vinsten på lång sikt, men på kort sikt är det ju väldigt, väldigt jobbigt. Och jag har inte träffat någon anhörig som inte har fått dåligt samvete i såna här lägen, såklart.
Jag menar, det går ju upp och ner i livet för alla, även för den som är anhörig. Hur kan man skydda sig själv när man är extra skör i perioder?
Ja, då behöver man ju återigen ta hand om sig själv. Alltså jag tänker att så här, vad behöver jag när jag är väldigt skör? Jag tror att som anhörig behöver man, även om man själv inte har psykisk ohälsa, så kan man ju vara väldigt skör, och i perioder orkar man inte stötta på samma sätt. Det behöver man ju också landa i, att så här, det här orkar jag nu och det här orkar jag inte nu. Så har det varit för mig som anhörig till exempel, att jag har känt att just nu går jag igenom en väldigt tuff period. Jag kan inte stötta upp på samma sätt, och försökt vara transparent med det. Att förklara att just nu mår jag så här, för att annars kanske de runt omkring inte förstår att vad händer nu och så att sätta ord på det. Och kanske förklara för fler anhöriga runt omkring att just nu har jag det så här. För att min upplevelse är då att är man fler anhöriga, om man nu har turen att det är så, det vill säga fler personer runt omkring den som mår dåligt, vill ju skydda alla och på något sätt växeldra. Så det tycker jag att många familjer, släkt och sånt har fått landa i. Just nu har jag det så här ser det ut för mig och så. Så att jag tror att vara transparent med att nu är jag mer skör, och också så här, vad behöver jag när jag är mer skör? Det kan vara någon som behöver krypa upp i soffan och kolla på sina favoritserier och bara dricka te och inte göra någonting annat. Och det är okej. Man behöver inte hela tiden var produktiv, eller då behöver jag prestera på jobbet också, då behöver jag ta mig an nya uppgifter. För jag tänker så här, när man är mer skör, då behöver man ju tänka, vad ger energi till mig, eftersom att det här anhörigskapet tar så enormt mycket energi till exempel.
Det måste ju vara en sån oerhört stress, alltså rent fysiskt, att det tar på kroppen att vara på helspänn, att vara on duty hela tiden.
Exakt. Då brukar jag säga att då tar det här dubbelt så mycket energi för dig än vad det normalt annars gör i ditt liv till exempel. Och då behöver jag fundera på just övriga delar i livet. Att så här, okej, det här tar väldigt mycket av min energibägare just nu. Men finns det någonting annat som tar mycket energi som jag kan liksom dra ner på? Och finns det saker som ger energi? Och då behöver man ju vara ärlig mot sig själv också. För att många tänker ju så här, ni vet, lite så här socialt accepterat. Ja, men jag gillar att träffa vänner, jag gillar att ha sociala tillställningar och jag tycker om på lunchen att umgås med kollegor. Det kanske inte är så att det är det som ger energi. Utan snarare kanske att man på lunchen behöver ta en promenad, och det är helt okej för att jag är mer skör under den här perioden. För jag behöver den lilla energin till att kanske stötta mina närstående eller till att stötta mig själv. Så man behöver nog se det som att det här är en enorm stress. Det tar mer energi. Då behöver man prioritera återigen sig själv och det som ger energi. Meningsfulla aktiviteter eller sitta i solen och ta en kaffe. Alltså en kvart, det kan ge så mycket.
Om vi nu verkligen målar fan på väggen och så sitter man där i solen med sin kaffe och så ringer det på telefonen och man ser på displayen. Nu är det något igen. Får man låta bli att svara då?
Man får låta bli att svara då. För då har man bestämt att det här är min stund för mig själv nu. Alltså jag tänker att så här, det här är inte... Alltså, för att jag menar, annars är man ju på någon slags beredskap hela tiden. Och om jag har bestämt att det här är mina gränser, nu behöver jag det här. Då tycker jag att man inte ens ska utsätta sig att titta på telefonen. Utan i så fall kanske, det här är min stund för mig själv. Nu stänger jag av ljudet så att jag inte blir störd. För att även om man ser att det ringer, är man anhörig så kommer man inte kunna inte tänka på det där. Det vet ju vi alla som... någon gång har varit anhörig. Så då kommer det ändå störa min stund. Så då behöver man, det var jättebra att du tog upp det. För då behöver man tänka så här, vad kan uppstå i den här stunden när jag sitter för mig själv och har bestämt att nu ska jag ha den här stunden. Ja, det är ju att telefonen ringer eller något annat.
Det får jag träna på. Och har tränat på. Min mamma kan ju ringa många gånger under en dag.
Mm.
Och då kan jag ibland bestämma, nej, idag svarar jag inte. Jag ringer imorgon när det passar mig istället.
Och det har säkert varit jättejobbigt i stunden. Men jag menar, om du har gjort det ett tag så kanske du märker att det här funkar. Det är också att man styr över sin egen tid. Att nu kan jag göra det här. Nu känner jag mig beredd, nu ringer jag. Så tycker jag generellt att det är inte bara med när det är anhöriga. Utan jag menar, jag går ofta med min telefon avstängd. Och bestämmer själv när jag ska svara och inte, faktiskt. För att annars är det ju någon annan som styr över sin egen tid på något sätt. Att nu passar det för den personen. Men just nu har jag ju tänkt det här. Så att jag tycker att det är okej att göra så. Men det kan såklart superjobbigt i början, kan jag tänka mig.
Kanske också beror på vad man är rädd för ska hända. Om man har en anhörig som är suicidal till exempel. Mm. Eller instabil på det sättet att man inte vågar inte svara.
Precis, det håller jag med om. För här har det ju varit i perioder. Nu tar jag mig själv som exempel här. Och min relation till min mamma då. Men där hon inte har svarat i telefon och där jag verkligen, om det om väl har ringt, har varit på hugget och känt att jag måste svara direkt. För det här kanske är enda samtalet vi har på 6 månader. Mm. Då blir det en annan sak. Ja. Men om det ringer 10 gånger varje dag, då känner jag att jag kan hantera det på ett annat sätt.
Ja, men precis. Beroende på period. Det är det där som ser så olika ut då, precis som du beskriver. Så att det är ju... Men jag tänker, är det en anhörig som är väldigt självmordsbenägen till exempel, så hoppas ju jag också att det ska finnas en krisplan inom vården. Och där brukar den i och för sig innefatta ringa någon anhörig. Så att det är ju någonstans att... Då får man ju vara kanske transparent i att nu har jag en period då jag är mer skör. Jag kanske inte... Ja, men prata med vården om man får möjlighet till det. Att jag kanske inte är den första som man kan ringa till just nu. För att jag är väldigt skör och jag behöver hålla också. Finns det någon annan? Kan de ringa någon hos er? Eller finns det någon annan anhörig? Och sen kanske det kommer en period jag känner mig stark och stabil och saker går bra. Då kan jag hoppa in. Så att växeldra det här skulle jag ju önska att man kunde göra.
Rent konkret så vore det väl bra om man har anhöriga, man kan fördela det på flera anhöriga, att man har olika dagar där man är on duty. Att jag är måndagsansvarig.
Ja, men faktiskt.
Och så tar du på tisdagen och så tar jag på onsdagen. Så att man åtminstone får vara helt fri en dag i veckan.
Mm. Och det, jag vet ju vissa som också har satt gränser för att det kan finnas här... Ni vet att flera anhöriga diskuterar eller man har det är liksom telefonsamtal mellan varandra och det kan vara sms-konversationer och att det är så här, men i den här har vi bestämt att nu när vi umgås då ska vi prata om något helt annat. Vi ska inte bara, vår tid ska bara handla om det här. Det tror jag också är jätteviktigt att komma ihåg för att det blir ju, alltså återigen, det kan vara skönt som stöd ibland, men ibland behöver man någonting annat också.
Nu pratar vi ju mycket om vuxna anhöriga, men det finns ju också väldigt många barn och unga som är anhöriga och som kanske lite så här hamnar, flyter under radarn. Finns det, hur kan man bemöta barn och unga?
Ja, men för det första så tänker jag att barn ser och märker och observerar ju mycket mer än vad många vuxna tror. Man tänker kanske att nej, men det här har inte barnet märkt eller det här är nog ingenting som barnet, alltså så. Men så är det ju inte. barn ser och hör mycket mer än vi tror. Och då tänker jag att det är viktigt att försöka så gott man kan att vara transparent med det som pågår. För annars blir barnet ganska ensamt i sina funderingar och frågor om vad som pågår. Och kanske till och med hittar egna förklaringar. Som att jag märker att min pappa mår jättedåligt och det beror nog på mig till exempel. Och så att försöka vara transparent, sätta ord på, men din pappa mår dåligt och det beror på att han har en depression. Och det är inte ditt fel, det är inte någonting som du har gjort eller inte gjort för att det är på det här sättet. Och sen försöka också undersöka lite mer hur barnet tänker. Om barnet uttrycker att den är orolig så säger man kanske att ja, men du har nämnt att du är orolig, kan du berätta mer? Till exempel. För det gör ju också att barnet får fångas upp och på något sätt kan få uttrycka sig istället för att vi lägger orden i munnen på dem. Ibland kan man ju behöva det också. Men det tror jag är jätteviktigt faktiskt.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med RISE. Sexuella övergrepp mot barn är vanligare än vad många vill tro. De som utsatts finns överallt och de flesta blir vuxna innan de vågar berätta. Minst en av fyra vuxna kvinnor och minst en av 10 män har utsatts som barn. Utsattes du också sexuellt när du var barn? Kanske svarar du nej, även om det faktiskt hände dig. För att du inte vet om det som hände räknas som ett övergrepp, för att du skäms eller för att du inte vill tänka på det alls. Att prata om det som hänt dig kan kännas omöjligt. Kanske är du rädd att ingen ska tro dig. Många skäms eller känner att det var deras eget fel. Känner sig äckliga, har svårt med närhet eller känner att det inte finns något som helst hopp.
Om du har utsatts så vill vi att du ska veta att du inte är ensam. Det går att må bättre. RISE erbjuder olika typer av stöd för dig som utsatts. Alla som ger stöd i RISE har själva utsatts sexuellt som barn och förstår hur det kan vara. Det kan kännas läskigt att prata om det som har hänt, men det känns nästan alltid lättare efteråt. Stödpersonerna på RISE lyssnar gärna på dig när du är redo. Läs mer på rise-sverige.se. Vi pratade ju med Sanna Lundell här i tidigare avsnitt om medberoende. Och hon beskrev det så fint att när hon var liten så var det en granne, tror jag, som tog kontakt med henne på busshållplatsen och påtalade rakt ut utan omsvep att jag vet att din mamma är deprimerad.
Mm.
Och satte ord på det och hur hjälpsamt det var för henne. Att det verkligen lyfte en tyngd från hennes axlar.
Mm.
Att bli bemött i det och att någon satte ord på det helt enkelt.
Ja, men så bra. Alltså det tror jag verkligen behövs. Och gärna, jag menar, att det kommer från någon, ja, nu var det en granne, men att det kommer från någon som barnet känner eller att det är någon så. Jag tror att det är jätteviktigt. Men det var ingen som hade sagt det innan, eller?
Nej.
Nej.
Det var den första vuxna som vågade.
Ja.
Mm. Och det kanske också var lite i en annan tid. Nu pratar vi ju om psykisk hälsa och psykiska sjukdomar på ett annat sätt. För där kan jag också tänka och koppla till det här med känslor av skam. Alltså jag minns den där lilla ungen som var jag. Och min mamma var inlagd i perioder på sjukhus, alltså flera månader.
Mm.
Och jag visste ju inte riktigt varför, jag förstod inte det. Och att jag minns att jag berättade för mina kompisar att nej, men hon har opererat blindtarmen. En lång rehabilitering efter den operationen. Men det blir ju också så att det är så viktigt att som barn få kunskap. Och ganska så här bara rakt upp och ner.
Ja, men fick du det? Alltså var det någon som... Nej.
Att
det var.
Jag var ju... Det var typ i gymnasiet. Alltså det fanns inte internet heller. Man kunde inte googla.
Nej.
Utan det var när jag läste en psykologikurs på gymnasiet. Jag bara, va? Det här är ju det som beskriver min mamma. Jag bara visar för min mormor och morfar som inte heller hade fått den här kunskapen. De blev ju snarare på den tiden då skuldbelagda för att min mamma insjuknade i schizofreni.
Ja. Oh. Precis, så var det ju mycket förut. Det vill jag också lyfta i boken, att det här är inte någons fel på något sätt, utan att det här är ju psykiatriska tillstånd som till stor del kan förklaras av ärftlighet och förstås någonting som utlöser någon stressfaktor till exempel. Men det, apropå skuld och skam och sådär, är jätteviktigt att komma ihåg att det här är verkligen någonting som är ärftligt och... inget som din mor och mormor och morfar har gjort. Liksom. Men så var det ju inte förut, utan man tänkte ju att det berodde nog på det.
Det var ju inte länge sedan man trodde att autism berodde på mamman. Det är mammans bristande föräldraskap eller bristande anknytning eller vad det är som...
Ja, kylskåpsmammor, alltså just att de ansågs så kalla och kyliga, och då fick man då barn som fick autism. Alltså förstå vad skuldbeläggande. Fruktansvärt verkligen.
Det här var ju inte länge sedan, så jag kan ju verkligen förstå att det här hänger ju kvar. Det sitter ju i ryggmärgen hos de allra flesta, även om vi vet att mycket beror på ärftlighet. Så tror jag att ändå någonstans det ligger en gnagande känsla hos många anhöriga, framförallt föräldrar, att det här är vårt fel. Mm. Hade vi bara jobbat mindre, hade vi gjort si eller så hade det här aldrig gått så tokigt.
Och där tänker jag också, apropå skuld och skam, att det är så viktigt att så här, för jag vet att många anhöriga beskriver det, att det är jobbigt att gå och prata med någon om hur vi har det hemma. Att man känner att man hänger ut sin närstående ifall jag berättar hur den mår eller hur jag mår. Alltså, fokus ligger egentligen på att om jag ska få stöd från någon annan, så är det för att jag ska få stöd själv, för egen del. Men jag brukar säga att det handlar inte om, du hänger inte ut din närstående för att du berättar hur du påverkas av situationen. För då pratar man också utifrån sitt eget perspektiv. För att det tror jag gör att många inte vågar söka stöd eller hjälp eller ens prata med någon om hur man har det.
Och då kanske man aldrig heller kommer till den här eventuella sorgprocessen som behöver ske. Den här acceptansen att säga, jag har gjort allt i min makt och jag är jätteledsen över att det blev, livet för min närstående blev som det blev.
Mm. Ja, precis. Alltså jag tror verkligen det här är så viktigt, den här sorgprocessen. För det tycker jag många beskriver i olika faser på olika sätt. Att man på något sätt har landat i att jag orkar inte mer. Eller bara så här, nu, det här är så tungt, det här är så jobbigt. Jag är jätteledsen för att det har kanske för en person där det har funkat väldigt bra innan helt plötsligt inte alls funkar någonting för. Och det var inte alls så som jag hade tänkt mig på något sätt. Men att man behöver gå igenom den processen som kan se så olika ut för alla. Och jag menar, många som tar sig igenom den processen känner ju att man blir mer rustad efter också. Och mer på något sätt, man kommer ju aldrig vara helt objektiv på något sätt när man är anhörig. Men eftersom att man inte är det, man är ju mitt i. Men att man ändå någonstans kanske kan se vissa delar mer objektivt då och då. Att så här, okej, här står jag och jag gör det här. Och jag har ju också ett liv. Det är också viktigt.
Och att då ta stöd. Jag tänker, jag tar stöd av min man. Han kan säga, när jag far iväg i känslorna, då är han så här lugn och saklig och säger, ja, men titta på det här kan du göra, det här kan du inte. Och det blir också väldigt hjälpsamt när man kanske är väldigt mycket uppe i allting.
Precis, och det där tänker jag, de som inte har en någon att vända sig till kan ju då verkligen söka sig till de här anhörigkonsulenterna eller anhörigstöd som kan vara den här objektiva personen, att vad är tillräckligt. Det kan vara så kraftfullt, som jag vet att vissa beskriver när de läst boken, bara att höra någon annan säga de här sakerna. Det är okej att du prioriterar dig själv. Det är okej att du gör det här för din egen del. Det är okej att du sätter dig själv i centrum eller säger nej i den här situationen. Det kan vara så himla viktigt.
Tusen tack Martina för att du ville gästa oss idag. Så himla värdefullt och viktigt ämne att prata om.
Ja, men jag är jätteglad att jag fick komma hit och prata om det här som berör så himla många.
Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Ja, nej, men då kan man kontakta mig via min Instagram, Martina Nelson. Man kan också kontakta mig via min hemsida, martinanelson.se eller smartpsykiatri.se.
Och stort tack till alla er som lyssnar. Vi blir så himla glada att ni är fler och fler som hänger med oss både här i podden och på Instagram. Prenumerera gärna via Spotify eller er poddapp så att ni inte missar något avsnitt. Och gillar ni podden får ni gärna betygsätta oss. Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.